1500-talet, sidan 18. Efter medeltiden kommer den period som kallas nya tiden. Kring 1500 förändrades den europeiska världsbilden genom de stora geografiska upptäckterna. Viktigast var Columbus resa i spansk tjänst till Amerika 1492, men också att européerna 1497 fann sjövägen till Indien och 1522 lyckades genomföra den första världsomseglingen. Andra viktiga förändringar var boktryckarkonsten, tillgången till krut och inte minst reformationen av den katolska kyrkan. För Europa innebar den nya tiden sjöförbindelser och handel med nya världsdelar. Under 1500-talet blev Spanien en viktig kolonialmakt och etablerade kolonier i Mellan- och Sydamerika samt i Filippinerna. Portugal skaffade sig kolonier i Sydamerika, längs Afrikas kuster och i Indien. Också England blev ett sjöfararland. Rivalitet mellan Spanien och England fick den spanske kungen Filip den andre att 1588 sända iväg sin stora flotta, den oövervinnliga armadan, mot England. Anfallet misslyckades dock och flottan gick under. Därefter var Spanien inte längre så mäktigt, men fortsatt vara en betydande kolonialmakt i vad som senare kallades Latinamerika. I sydöstra Europa, på Balkan, utvidgade turkarna sitt välde så att det sträckte sig ända fram till den ungerska slätten, Pustan. Bildtexterna till vänster, uppifrån. Gripsholms slott från Vasatiden är ett minnesmärke över 1500-talets starka kungamakt. Vid slutet av 1400-talet och under 1500-talet vidgades världen för européerna. De många upptäcktsresorna till sjöss gav ny kunskap om andra kontinenter och nya möjligheter till erövringar och handel. De två streckade linjerna på kartan markerar uppdelningen mellan spanska och portugisiska intresseområden. Den innebar att Brasiliens östspets kunde koloniseras av portugiserna. Vilken betydelse har det idag? Sidan 19. Den katolska kyrkans totala dominans inom kristenheten bröts och protestantiska kristna kyrkor uppstod i norra och västra Europa. Den viktigaste reformatorn var Martin Luther. Sidan 20. Senare delen av 1500-talet och första halvan av 1600-talet kom i Europa att präglas av motsättningar mellan katoliker och protestanter. Ett annat viktigt kännetecken för 1500-talet var att furstarna i många länder fick vidgat inflytande genom den ökade tillgången på ädelmetaller, det vill säga guld och silver, och pengar som gav dem större möjligheter att skaffa soldater och gjorde dem mindre beroende av adeln och kyrkan. Åter till sidan 19, jag läser bildtexten uppe till höger. Martin Luther bröt mot kyrkan också genom att gifta sig. Fortfarande lever präster inom den katolska kyrkan i celibat, men inte präster i protestantiska kyrkor. Så läser jag i rutan. Martin Luther. En kyrkoman av största betydelse är Martin Luther, 1483-1546. Han var en tysk teolog, religionsvetare, och startade den kritik av den katolska kyrkan som ledde till reformationen. Hans studier ledde till att han fann att den katolska kyrkan i vissa väsentliga avseenden inte alls byggde sitt budskap på vad som står i Bibeln. Där står inget om vare sig kyrkan som organisation eller om påven. Han kritiserade också kyrkan för att den sålde avlatsbrev, dokument som gav köparen syndernas förlåtelse. Luther framträdde med sin kritik 1517 och bannlystes av påven, vilket innebar att han stöttes ut ur den kristna gemenskapen. Han påstods vara spridare av irrläror. Andra ansåg ändå att hans resonemang om att varje människa ska stå i direkt kontakt med Gud, oberoende av kyrkan, var riktiga. Luther fick skydd av en furste och kunde fortsätta sitt arbete, bland annat översatte han Bibeln till tyska. Varje individs personliga relation till Gud och Guds barmhärtighet var viktiga inslag i Luthers lära. Då behövdes heller ingen påve, inga helgon och ingen predikan på latin. Predikan skulle ske på det språk folket förstod, det egna modersmålet. Många tog intryck av Luthers lära och den spreds snabbt genom att man nu kunde trycka böcker. Enligt den lutherska läran står kyrkan som organisation under den världsliga politiska makten och genom reformationen överfördes därför kyrkans alla kloster, gårdar och andra tillgångar till staten. Svenska kyrkan är luthersk sedan 1500-talet och var en protestantisk statskyrka ända fram till år 2000. Så läser jag det som står under kartan till vänster på sidan 20. Religionsstriderna spelade en stor roll i Europa från mitten av 1500-talet till mitten av 1600-talet. Kartan visar hur Europa var religiöst delat i tre kristna huvudgrupper, protestanter, katoliker och ortodoxa, och en muslimsk. Protestanterna fanns i huvudsak i norra Europa och norra Tyskland och bestod av lutheraner, anglikaner samt kalvinister och zwinglianer. Katolikerna fanns främst i den södra halvan av Europa. De ortodoxa fanns i Ryssland och på Balkan. Vad händer i Sverige? För Sveriges del började 1500-talet med unionsstrider, alltså kamp om vem som skulle ha makten i Sverige, kungen i Köpenhamn eller den svenska högadeln. När kungen, Kristian den andre, 1520, vunnit maktkampen lät han avrätta ett hundratal av sina motståndare. Händelsen kallas Stockholms blodbad. Den ledde till ett uppror under ledning av Gustav Vasa som slutade med hans seger. Gustav Vasa valdes till kung 6 juni 1523 och Sverige lösgjorde sig definitivt från Kalmarunionen. Under 1500-talet blev riksdagen erkänd som lagstiftande församling. Folket representerades därav representanter för de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder. Sidan 21. Under Gustav Vasas ledning genomgick Sverige stora förändringar. Kungamakten stärktes kraftigt. Gustav Vasa insåg tidigt den politiska betydelsen av Luthers lära och redan 1527 genomdrev han vid en riksdag i Västerås en reformation av kyrkan. Beslutet innebar att kyrkan blev en del av kronan, staten, med kungen som dess högste ledare. På så sätt blev kyrkans mark och byggnader kronans egendom, vilket stärkte kronans ekonomi och kungens ställning. När Gustav Vasa centraliserade makten bröt han mot traditionen att landskapen skulle styra sig själva och hans politik väckte missnöje på många håll. En serie uppror riktades mot honom. Det viktigaste var den så kallade Dackefejden 1542-43 då småländska bönder under ledning av Nils Dacke behärskade huvuddelen av Småland och Östergötland. Men alla uppror slogs ner och Gustav Vasa kunde istället ytterligare stärka sin ställning genom att bygga nya fästningar. Han gjorde också landet till ett arvrike, det vill säga kungamakten skulle gå i arv. Gustav Vasa efterträddes därför av sin äldste son, Erik den XIV, men han hamnade snart i maktkamp med sina yngre bröder. Den nya kungen försökte begränsa högadelns och sina bröders inflytande genom att ha ofrälse, icke-adliga rådgivare. Erik störtades 1568 och efterträddes av halvbrodern Johan den tredje som gynnade adeln. Kung Johan, själv gift med en prinsessa från det katolska Polen, var sympatiskt inställd till den katolska tron. Hans son Sigismund, som blev vald till kung i Polen innan han ärvde den svenska tronen, råkade snart i konflikt med sin farbror, hertig Karl. Medan Sigismund var utövande katolik drev hertig Karl hårt ståndpunkten att Sverige skulle förbli protestantiskt. Maktkampen slutade 1598 med att hertig Karl, som också var son till Gustav Vasa, blev landets ledare från 1604, kung under namnet Karl den IX. Bildtexten uppe till höger. Historia kan alltid användas för politiska syften. Denna kolossalstaty av Gustav Vasa finns i Nordiska museet i Stockholm. Statyn visar kungen som en kraftfull ledare. Undertill finns texten, ej synlig i bild, varer svenske, ett uttryck som har tillskrivits Gustav Vasa och som betyder ungefär var patriotisk mot ditt land, eller i modern språkbruk, stå upp för Sverige. Under beredskapsåren 1939-45 avslutade statsminister Per Albin Hansson ofta sina tal med orden var en svenske. Vad kan han ha menat? Sidan 22. Jag läser i rutan. Tänk kritiskt. Stockholms blodbad. Vid början av 1500-talet var det återkommande strider mellan den danske unionskungen Christian den andre och oppositionen i Sverige. Ledare för den svenska oppositionen var personer som tillhörde ätten Sture. En av dem, Sten Sture den yngre, var svensk riksföreståndare från 1512 och strävade efter att öka sin egen makt. Ett hinder var kyrkan och dess ledare ärkebiskopen Gustav Trolle. Sten Sture avsatte honom och rev hans borg Almarestäk vid Mälaren. Efter att Sten Sture stupat 1520 låg landet öppet för kungen Christian den andre. Han gav amnesti, åtalseftergift åt sina motståndare och bjöd in alla ledande svenskar till sin kröning i Stockholm 4 november. När 3 dagars festligheter var över framträdde Gustav Trolle och anklagade Sten Stures anhängare för kätteri, avvikelse från den kristna läran. Redan dagen därpå påbörjades en rättegång mot de anklagade. Domstolen förklarade Sten Sture och hans anhängare skyldiga till kätteri och dömde dem till döden. Samma dag och dagen därpå halshögs ett 100-tal personer på Stortorget. De flesta var borgare som bodde i Stockholm, men även adelsmän och präster från andra delar av landet miste sina liv. En av dem var Gustav Vasas far. Sten Stures lik grävdes upp, brändes och askan tippades i Stockholms ström. Vem låg bakom Stockholms blodbad? I äldre svensk historieskrivning har Christian fått det mindre tilltalande namnet Christian Tyrann och Gustav Trolle har ansetts vara en lömsk figur. Men det finns inga bevarade dokument om själva domstolsprocessen varför tolkningarna har varit olika. Det är uppenbart att kung Christian ville få avrättningarna att se ut som straff för kätteri, inte för opposition mot kungen. Löftet om amnesti kunde han bryta eftersom löften till kättare enligt kyrkan inte behövde hållas. Var det kungen eller Gustav Trolle som låg bakom avrättningarna, eller båda två? Vi vet inte med säkerhet. Resultatet blev att bådas motståndare röjdes ur vägen, vilket samtidigt skapade en grogrund för uppror. Redan året därpå tvingade Gustav Vasas uppror de båda att fly ur landet. Bildtexten uppe till vänster. Blodet sprutar och huvudena rullar på den så kallade blodbadsplanschen som Gustav Vasa lät framställa för att visa hur Stockholms blodbad gått till enligt honom. Och längst ner till vänster läser jag. Frågor. 1. Vilka andra viktiga händelser och personer från 1500-talet kunde också ha nämnts i texten? 2. I vilka sammanhang kan vi idag finna avtryck från 1500-talet? Sidan 23.